Så. Man får faktiskt säga tack för fantastisk fin musik. Tusen tack. Och gott nytt år 2022. Jag har haft en ganska lugn jul faktiskt. Väldigt skönt. Min man har varit bortrest dessutom. Eller jobbat, så det har varit väldigt lugnt. Och äldsta sonen har ju flyttat hemifrån, så jag har mest druckit kaffe och läst och druckit kaffe och så ätit Aladdin-choklad och lite annat smaskigt. Så här är det, att jag har snott lördagens text tills idag. För egentligen så är i Jesu namn texten som skulle vara igår på nyårsdagen. Lite mer om det sedan, men vi ska läsa den nu. Det är Lukas 13, 1-9. Och jag tycker ju att det är fint när man står upp tillsammans och läser Guds ord, så att det gör vi. Vid samma tillfälle kom några och berättade för honom om de galileer vilkas blod Pilatus hade blandat med blodet från deras offerdjur. Då sa han, tror ni att det var större syndare än alla andra galileen eftersom detta kunde hända dem? Nej, jag säger er. Men om ni inte omvänder er ska ni mista livet som dem. Eller de 18 som dödades när Sibalotornet rasade. Tror ni att det var större syndare än alla andra i Jerusalem? Nej, jag säger er. Men om ni inte omvänder er ska ni alla mista livet precis som det. Och så gav han dem denna liknelse. En man hade ett fikonträd i sin vingård. Och han kom för att se om det fanns någon frukt, men hittade ingen. Då sa han till sin trädgårdsmästare, i 3 år har jag kommit och letat efter frukt på det här trädet utan att hitta någon. Hugg bort det. Varför ska det ta upp mark till ingen nytta? Han svarade, Herre, låt det stå kvar 1 år till så ska jag gräva runt det och gödsla. Kanske bär det frukt nästa år. Om inte kan du hugga bort det. Amen. Varsågod, ha sitt. Så här. Jag bestämde mig några veckor innan jul för att ta just den här texten och temat. Jag tyckte det passade väldigt bra i Jesu namn. Och så liksom skummade jag igenom texten. Texten som egentligen bara är vers 6-9, den här om fikonträdet. Jag tyckte att det passade så bra inför det här nya året. En fin liknelse. Att rensa bort det som inte bär frukt i våra liv, det som inte ger energi och det som är slöseri med tid. Och låta rötterna få sin näring från Jesus. Men sen när jag då tittar lite närmare på texten dagarna innan julafton och det sammanhang som den befinner sig i, så blev det inte lika roligt. Mer utmanande. Och jag insåg att jag inte bara kunde ta de här verserna om fikonträdet, utan jag var tvungen att läsa även det som stod innan. För annars så går helheten förlorad. Så därför fick ni hänga med redan från vers 1. Så, liv som ska mistas, träd som ska huggas bort. Hurra för 2022. Och temat för dagen i Jesu namn. Det finns inte någon omväg kring det som är uppenbart i den här texten. Jag läser i kommentarer, i grekiska ord. Jag googlar och slår upp min allra tjockaste bok i exegetik. Texten verkar tydligen rent krasst handla om omvändelse. Och konsekvenserna av vad som händer om man säger sig vara på Guds sida men inte bär god frukt. Man är dessutom inte bara fruktlös utan man tar upp värdefullt utrymme. Att bära god frukt kan ju vara så här lite kyrkska för de som inte är vana vid kyrka. Men jag tänker att det på något sätt hänger ihop med lite av det som Paulus skriver om i Galaterbrevet. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Men man kan också se på Jesu liv och förstå vad det är att bära god frukt. Hur han behandlade människor och sig själv. Ett liv där relationen med Gud får goda och rättvisa konsekvenser. Och så läste jag texten för min man. Jag tänkte han skulle hitta en liten fin vinkling. Då säger han till mig, kan du inte ta en annan text? Nej, sa jag. Nu låter du så där arg, sa han. Ja, men det blir jag, sa jag. Jag vill inte läsa om en Gud som verkar straffa och hugga bort. Så går jag tillbaka igen till inledningen av kapitel 13. Och så inser jag lite vad Jesus tänker, tror jag. Det kan jag inte riktigt veta. Men de där några som antagligen då är judar och som berättar om de här fruktansvärda händelserna. Jesus vet att de per automatik kopplar en tragedi eller en olycka direkt till någon synd. I Johannes 9:1-3, när lärjungarna och Jesus möter en blind man, så blir det här väldigt uppenbart. När man hör lärjungarnas fråga, vem har gjort den här mannen blind från början? Är det han själv eller är det föräldrarnas fel? Och Jesus svarar ungefär så här om man läser i The Message, den översättningen, att frågan är fel ställd. Ni vill hitta någon att skylla på. Det är inte frågan om orsak och verkan här. Fråga er istället vad Gud kan göra. Så Jesus verkar alltså inte vilja göra den här kopplingen. Att en tragedi eller en olycka direkt skulle vara kopplad till någon synd. Istället så verkar han ta en annan väg. Det verkar som att han drar nytta av de senaste tidernas hemligheter för att betona dödens plötslighet. Livets oförutsägelser. Den sanning att ingen går helt fri från olyckor och smärta. Det spelar ingen roll hur mycket pengar vi har, hur mycket vi tror eller vilka skyddsrum vi flyr in. Ingen går fri från livets spelregler. Från den fysiska döden. Och pandemin, men också andra saker, påminner oss om detta. Jesus stannar alltså inte upp vid varför saker och ting sker, utan vad han gör, det är att han börjar prata om omvändelsen. Och omvändelsen är ett centralt begrepp när Jesus möter människor. Han pratar och visar alltid på Guds rike, men omvändelsen finns alltid med. Och han uppmuntrar kvinnor och män till omvändelse med olika ord, med sitt bemötande och med sina under. Omvändelse i bemärkelsen ett förändrat sinne, en ny riktning. Omvändelse som är ett under Gud gör i våra hjärtan. Samtidigt som det finns en psykologisk sida där människan ju faktiskt är delaktig. Där de goda handlingarna är konsekvenser av ett liv med Gud, inte en moralisk plikt. Och om man tittar på Lukas som helhet och även apostlärningarna som ju Lukas har skrivit, så har omvändelse visserligen moraliska tillämpningar och är också kopplat direkt till förlåtelse. Men det kan inte enbart kokas ner till etik och moral. Tydligen måste det ha varit på sin plats i alla fall i det här sammanhanget för Jesus att vara skarp. Antagligen för att de som stod framför honom trodde att ett moraliskt korrekt sätt att leva var livlinan till livet. Det är ungefär som att Jesus säger så här. Bara för att du inte har blivit nedskuren, anta inte att du bär frukt. Sen vänder Jesus på perspektivet igen. Från den fysiska döden till döden som handlar om förstörelsen av en människas själ. Han betonar dessutom den plötslighet med vilken även denna död kommer. Precis som Pilatus och tornets offer inte njöt av lyxen att välja tidpunkten för sin död. Likaså kommer det som inte ångrar sig och omvänder sig plötsligt upptäcka att de har dröjt alldeles för länge och förlorat sig själva. Jesus korta liknelse om ett fikonträd talar ju om en kommande dom. Ett ord som nog inte bara jag har utmaningar och problem med, men som blir kraftfullt när vi förstår att det innebär att Gud inte är likgiltig för orättvisor och ondska. Men framför allt så är det en berättelse om nåd och barmhärtighet. Nåd att få en gåva vi inte förtjänar. Och barmhärtighet att inte straffas för det vi förtjänar. Guds rättvisa är nåden. Jag försökte mig på att tolka vingården, ägaren och trädgårdsmästaren. Men jag blev mest förvirrad. Alltså man kan hitta hur mycket paralleller som helst i Gamla testamentet kring vingårdar och fikonträd och alla möjliga saker. Och det är Israels folk och det är människor. Så det blev bara ett enda stort litet kaos i mitt huvud. Om Gud är vingårdsägaren, om vi skulle tänka oss det, och att Jesus är trädgårdsmästaren, så innebär ju det att Jesus skulle liksom springa runt och lugna en gud som verkar väldigt ivrig till att hugga ut. Och jag finner faktiskt inte den antydan någon annanstans hos Lukas. Och den gudsbilden blir i alla fall för mig väldigt komplicerad. Så jag tänker så här, är det inte snarare så att det är trädgårdsmästaren som visar hurdan Gud är? Kraften i liknelsen, som jag ser det, det är ju att trädet inte har lämnats åt sig själv. Vingårdsägaren, han verkar ju bara bry sig om frukten och skörden. Men trädgårdsmästaren, som jag tror ju är Jesus, bryr sig om själva trädet. Trädet som kan vara du, men som också kan vara vår församling eller den kristna kyrkan. Allt som är möjligt görs för att trädet ska fungera som det ska. Kanske skulle man till och med kunna säga att det finns en spänning i texten. En förväntan. Hur gör trädgårdsmästaren för att trädets existens ska kunna vara ett träd som ger andra möjligheter och nåd? Och hur kommer nästa säsongs frukt att fungera, smaka och dofta? Det var så lockande att göra dagens text till en liten personlig feelgood-predikan. Rensa lite själv, ta bort det som passar. Se till att frukten i mitt liv blir gott, att mitt liv blir bra. Feel good, som ju är en litterär och musikalisk och filmisk genre där syftet är att få mottagaren att må bra. Och ett liv med Jesus kan verkligen vara feel good. Bara detta att veta att han är intresserad av själva trädet. Att han inte bara förväntar sig mängder av präktiga röda äpplen året om utan maskhål och skavanker. Det kan få den mest ivrigaste och prestigefulla av alla människor och församlingar att tagga ner lite. Gud är ytterst ansvarig och ibland så räcker det med att bara vara just ett träd. Men ett liv med Jesus, ett liv i Jesu namn, det är ju också ett liv som utmanar oss och som går djupare än att bara må bra som församling och individer. Att leva omvänd och i nåden, det är ju också att vara nådegivare. Lev nåd i vår vardag. Nåd är ju just nåd för att den sträcker sig vidare. Vi är nådemottagare och vi är nådegivare. Alltid kallade och sända. Och vi ska inte störa Guds nåd, det vill säga vi ska ju inte hålla tillbaka våra mänskliga resurser genom att inte använda det vi har och tro att vår egen kraft och begåvning och vilja inte är nåd. Jesus säger, som Fadern sänder mig så sänder jag er. Er, det finns ju en kraft i det korta lilla ordet. Jag tänker mig vingården som vår församling. Där alla är sitt eget lilla fikonträd. Det är okej att bara vara ett träd utan frukt ibland. För när du känner dig vissen och kal så blommar alltid någon annan och ger frukt. Sedan skulle jag skriva ihop en fin liten avslutning. Det blev liksom ingen avslutning på predikan för jag tyckte inte jag fick ihop det. Så nu ska jag avsluta med att delge två bilder som jag fick. Och den första faktiskt dök upp under Spider-Man-filmen på bio häromdagen. Jag var inte riktigt med i filmen, utan jag satt mest i mina egna funderingar, utan jag gick med mina barn. Och så tänkte jag mycket på det här fruktträdet, och så tänkte jag på vår församling. Och så såg jag allt annat än ett kalt träd framför mig. Jag såg ett vackert, blommande träd med frukt. Så den bilden vill jag skicka med er. Och sedan ska ni få en sista bild. Ni får placera in den precis var ni vill. Jag har haft med mig den här texten några gånger faktiskt, tänkt att jag ska läsa upp den, men inte gjort det. Men jag tänker att idag kanske det är tillfälle. Kanske att jag kommer läsa upp den någon mer gång också. Den handlar om just ett träd. Och det är en händelse från september. Vad blir det nu då? 2020. Alltså ungefär 1,5 år sedan. Så den ska jag dela med mig. Och sen ska jag inte säga någonting mer efter att jag har läst det här. Jag skriver ju något som heter andlig dagbok. Det har jag gjort i 10 år. Jag skriver vanlig dagbok. Det har jag gjort sedan jag var 13 år. Där jag skriver ner typ så här. Det här har hänt. Det här är vädret. Och så här. Sen har jag något som jag kallar för min andliga dagbok. Där finns det märkliga teologiska reflektioner. Och det finns känslor. Och allt en enda salig blandad röra. Men nu ska jag ta med er till september. Det var väldigt blåsigt och kallt, och jag var som vanligt och gick på min slinga på Donsö. Jag ska inte läsa allt för er, för vissa saker är bara för mina ögon. Men hur som helst. Jag går i alla fall, och jag är på väg upp på en topp. Och så går jag förbi ett äppelträd. Och så ser jag att det ligger äpplen på marken. Och så fortsätter jag vidare upp på toppen, och så sätter jag mig där. Och sen händer det lite saker där på toppen som jag inte läser. Men sen i alla fall så går jag ner för backen. Går ner för backen. Stannar vid trädet. Ser att det ligger skadade och missfärgade äpplen precis vid rötterna. Men också långt ifrån. Något äpple är helt krossat och söndermosat. Jag räcker ut handen och plockar lätt bort ett av äpplena. Och så fortsätter jag. De andra två sitter mer fast. Det är ett mindre och ett litet större äpple. Jag tar med mig dem hem. Amen.